Jag har sovit under den här när den stod där nere. Kan det vara ett par år sedan? Jag kom åkande hit på Vespa från Alingsås när Robban och Eva och barna bodde här uppe. Då sov jag på en madrass där nere under den här. Det gick väldigt bra. Det finns ett mönster som upprepas varje gång jag kommer hit. Och det är att Josef tittar på mig allvarligt och sen så får jag förklara och försvara att jag fortfarande åker Ford. Sen påminner jag Eva om den här kavajen som jag la från mig där. När jag köpte den för, ja, det måste vara ett, kanske 8-10 år sedan. Och jag frågade vad hon tyckte om det. Och hon sa inte att det var den snyggaste kavajen hon har sett någon gång. Men någonting i den stilen var det väl. Kanske. Jag betraktar det som en mycket stor förmån att jag får stå här ibland, och jag tycker att det är ett stort förtroende. Tro inget annat. Jag känner mig inte på något sätt som att det skulle vara något självklart, utan jag är tacksam och glad över att jag får det förtroendet. Och jag känner mig ofta mycket enkel i såna här situationer. Och när jag har stått i en talarstol så här någon gång ibland så där, och efteråt, så kommer det i allmänhet samma tanke, nämligen att jag ska inte göra det här mer. Det är för jobbigt. Det känns så jobbigt efteråt. Jag vet inte om det blir bra, eller så tänker jag, gör inte det någon mer gång. Men sen så fattar jag mod igen. Det finns en lång och innehållsrik vers i Nya testamentet som jag har funderat över i många år. Stavat på, vridit och vänt på. Inte bara för vad den här versen säger, utan också för hur den är uppbyggd. Nu vet inte jag om det finns någon, det kanske finns någon lärare här idag, eller om det fanns någon språkvetare, så skulle jag hålla igen lite. Men ändå, jag ska försöka och kommentera lite den här versen, hur den är, innan jag försöker säga någonting om innehållet. Och det är så här att det är en lång vers, men det är egentligen från början, så är det egentligen en ganska kort mening som i sig har insprängt då en slags bisats, kan man säga. Och i den bisatsen är insprängt ytterligare en bisats. Som sagt, om det var någon språkvetare här, så kanske den personen skulle ta mig örat efteråt. Men jag ska försöka och förklara lite vad jag menar. Den som nu är bibelsprängd vet ju, har redan räknat ut vad det här är för en vers. Så. Nej, det tror jag inte. Det är sista versen i Romarbrevet. Den allra sista versen i Romarbrevet. Det är alltså kapitel 16, och ja, det är egentligen inte en vers, utan det är flera verser, men det är en sammanhängande mening, kan vi säga. Jag sa vers, men det är en lång, lång sammanhängande mening. Och vi börjar på vers 25 då. Och så läser vi i Jesu namn det här. Honom som förmår styrka er enligt mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus, där en hemlighet avslöjas som från tidernas början varit outsagd, Men nu har det uppenbarats och på den evige Gudens befallning gjort känd med hjälp av profetiska skrifter, för att alla folk ska föras till lydnad i tron. Honom, den Gud som ensam är vis, tillhör härligheten genom Jesus Kristus i evighet. Amen. Den här långa meningens yttre ram, kan man säga, den låter så här: honom som förmår styrka er. Och så går vi till slutet utav det här stycket: tillhör härligheten genom Jesus Kristus i evighet. Amen. Alltså, honom som förmår styrka er tillhör härligheten genom Jesus Kristus i evighet. Amen. Detta är själva ramen i den här långa meningen. Och här påminner Paulus om två saker: en egenskap som Gud har och en rättighet som Gud har. Den här rättigheten som Gud har, som Paulus påminner om här, det är att den härlighet som har uppenbarats genom Jesus, den tillhör Gud och ingen annan. Den härlighet och ära som Gud har uppenbarat för mänskligheten genom Jesus Kristus, den tillhör honom själv och ingen annan. Och det är någonting som gäller nu och för all framtid. Det kan vara så här, det kan ligga nära till hands för oss människor om det är så att vi har en tjänst i Guds rike. Vi upplever oss ha en tjänst i Guds rike. Och det kan tänkas att vi får möta uppskattning. Vi kanske möter uppmuntran. En viss uppskattning som kommer oss till del i det här att vi tjänar Gud. Och vi kan frestas kanske att ta åt oss lite utav äran för det här. Vi suger åt oss kanske den uppmuntran och uppskattning vi får. Men äran och härligheten, om det nu är så att vi frestas att ta åt oss lite av den, så får vi nog ta ett steg tillbaks lite. Därför att äran och härligheten, den har Gud rätten till, va? Och det finns ju med i den här yttre ramen, i den här långa meningen, att Gud har rätt till det, va? Och det är någonting som gäller nu och för alla tider. Jag sa också att det fanns en egenskap som nämns i det här. Och det är det som den här långa meningen börjar med: honom som förmår styrka er. Och det är någonting som en egenskap hos Gud har. Om det är så att han får tillfälle, så kan han styrka dig och mig. Det här vet du av erfarenhet, du som har vandrat med Gud länge kanske. Det vet du att Gud kan styrka oss om vi behöver det. Och du som kanske, om det skulle vara så att vi är nya i tron, det kanske vi inte är någon här. Men då är det så här att det här är en hälsning från Gud, tror jag. Att det finns kraft att få från Gud. Honom som förmår styrka er tillhör härligheten. Det är på något sätt den här yttre ramen i den här meningen. Sen den här första, som jag menar, inskjutna bisatsen då i det här. Jag tycker det här är jättespännande. Jag gillar ju det svenska språkets, vad ska vi säga, innerse. Jag njuter lite av det. Va? Så det här är någonting som tilltalar mig på ett personligt plan. Va? Men det finns den här inskjutna bisatsen. Den låter så här: va? Enligt mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus, honom den Gud som ensam är vis. Och här påminner Paulus då församlingarna i Rom och naturligtvis i Jönåker om vad det är för ett evangelium som vi har anförtrots. Och vem som är vår uppdragsgivare. Alltså, enligt mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus, honom, den Gud som ensam är vis. Det finns ett evangelium som är anförtrott åt oss. Det finns en som är vår uppdragsgivare. Det här är den första, den här inskjutna bisatsen. Och det här är alltså, detta är, tycker jag, det är en underbar sida när det gäller Guds syn och Guds förhållande på till församlingen, att han har anförtrott församlingen någonting. Han har anförtrott församlingen evangelium. Jag ska berätta något roligt för er som kanske inte har riktigt med det här hören lite. Ann och jag satt på Stora torget för några år sedan, en sommarkväll. Vi satt på en bänk utanför rådhuset. Lite folk i rörelse, men annars var det ganska stilla. Så hörde vi någon väldigt arg person som gap och skrek alldeles väldigt. Och vi såg ingen, men vi hörde att det kom ner från Västra Storgatan. Och vi satt och tittade neråt där. Så kom det fram en ensam person. Vi trodde att det var några som var i gräl med varandra, men det var det inte, utan det var en ensam person som kom fram på torget. Och gick och skällde och pratade högt för sig själv. Möjligtvis påverkade utan någonting, jag vet inte. Så fick han se oss där vi satt i stillhet utanför rådhuset. Och jag såg att han riktade in sig på oss. Så han började gå mot oss. Fortfarande så skällde han åt alla möjliga håll. Och jag sa till han så här, vi sitter kvar, sa jag. Men jag drar upp ena benet så här, sa jag, och lägger över andra. Och om han överfaller oss, då sparkar jag honom, sa jag. Så kom han fram och ställde sig ett par meter ifrån oss. Och så skällde han ut oss. Värre än jag var med någon gång förut. Och sen när han var färdig med det så stannade han till ett ögonblick. Och sen så sa han så här. Ni är inte betrodda. Ja. Och så gick han därifrån. Vi har inte mött honom varken förr eller senare. Det är ganska lustigt. Vi är inte betrodda. Det var hans huvudbudskap. Va? Men Guds budskap till sin församling, det är detta. Han har anförtrott sitt evangelium åt församlingen. Detta påminner Paulus om i den här långa meningen, i den här första inskjutna bitsatsen. Vårt budskap till vår samtid. Jag läste det här på nätet lite. Jag slår upp en del ord och så vidare. Evangelium, det kan översättas med en saliggörande förkunnelse. Och detta har Gud anförtrott sin församling. Ann och jag, vi var inte betrodda i den här personens ögon. Men Gud har anförtrott församlingen detta, va? Talet om Jesus, det är vårt ärende. Det är församlingens ärende till sin samtid. Talet om Jesus. Vem han är. Vad han har gjort. Vad han vill. Vad han kan. Vad han har sagt. Detta är församlingens uppdrag i tiden. Och den som har gett oss det här uppdraget, det är den som finns med i den här bisatsen. Honom, den Gud som ensam är vis. Det är något gudomligt, alltså ett gudomligt uppdrag från honom som ensam är vis. Vi tycker att vi kan vara ganska visa ibland i vissa sammanhang, men det är inte så märkvärdigt. Men Gud är vis. Och i kraft av den visheten så har han gett oss ett sånt här uppdrag. Den innersta biten, det här är bara någon slags inledning, det förstår ni, va? Jag har inte kommit fram till själva kärnan än, som är den innersta bisatsen. Och den låter så här. Där en hemlighet avslöjas som från tidens början varit outsagd, men nu har uppenbarats och på den evige Gudens befallning gjort känd med hjälp av profetiska skrifter, för att alla folk ska föras till lydnad i tron. Något säger Paulus här då i den här, i det, på något sätt i det här, det är på något sätt kärnan i den här långa meningen. Något säger Paulus har varit dolt för människan. Sannolikt också menar han då dolt för på något sätt den andliga världen. Och det har varit dolt från tidens början. En hemlighet, säger Paulus. En hemlighet. Ja, detta är fascinerande, tycker jag. Någon gång, före all tids början, så bestämde sig Gud för någonting. Gud bestämde sig för någonting som en gång, långt, långt fram i tiden, skulle uppenbaras. Men till dess så skulle det vara en hemlighet. Men nu, säger Paulus, nu har den uppenbarats, den här hemligheten. Detta som fanns hos Gud från tidens början, nästan före all tid. Och som då har gjort känd, säger Paulus, på Guds befallning, med hjälp av profetiska skrifter. Det vet vi, det finns ju här. Och som vi förstår då, genom det evangelium, den förkunnelse om Jesus Kristus som Paulus talar om också. Och uppenbarandet av den här hemligheten, säger Paulus, det är Guds, den avsikt som Gud har, att alla folk ska föras till lydnad i tron. Och vad det här betyder då på ett personligt plan, att då föras till lydnad i tron, det är ju naturligtvis så att det är att ett rätt förhållande mellan Gud och mig och dig upprättas. Ett, vad ska vi säga, att ett förhållandet mellan den enskilda människan och Gud normaliseras. Det blir som Gud har tänkt, va? Det är det som Paulus menar, tror jag, när han skriver att föras till lydnad i tron. Det är det att det som står som ett hinder mellan Gud och människa, det röjs undan. Det finns ingenting kvar utav det. Då har människan förts till lydnad i tro, och ett rätt förhållande mellan Gud och människa har upprättats. Det var alltså en hemlighet som Paulus menar, som nu har uppenbarats genom att den här hemligheten har avslöjats. Och det var ju Guds tanke att den skulle göra en gång i tiden, va. Paulus berättar i Hebreerbrevet, Efesierbrevet, så berättar Paulus om hur den här hemligheten uppenbarades för honom. Vi ska läsa det tillsammans. Efesierbrevet. Jag sa till Robban och Eva innan här, jag sa, jag har ett enkelt budskap idag. Det har jag, va. Det är enkelt det, va. Jag är en enkel person, det vet ni. Jag vill ha ett enkelt budskap. Jag vill vara en enkel människa. Jag vill ha en enkel tro. Jag vill ha en enkel syn på evangelium. Jag vill ha en enkel syn på Gud. Jag vill ha en barnslig syn och det som har med förhållandet mellan Gud och människa att göra. Jag vill ha en enkel syn. Jag hoppas att det är så, att jag inte krånglar till någonting. Efesierbrevet 3. Vi ska läsa verserna 2 till och med 5. Och då skriver Paulus så här. Ni har ju hört om Guds plan med den nåd han gav mig, med tanke på er, genom en uppenbarelse avslöjades hemligheten för mig, så som jag redan i korthet har skrivit. Och när ni läser det kan ni förstå att jag har fått insikt i hemligheten med Kristus. För människorna i tidigare släktled hade den inte avslöjats så som den nu har uppenbarats i anden för hans heliga apostlar och profeter. Det finns ingen tveksamhet hos Paulus här, va? Utan han säger precis som det är. Den här hemligheten alltså, den har avslöjats för honom, och den har avslöjats för honom genom en uppenbarelse. Det vet inte vi när det hände. Det säger inte Paulus. Det kan tänkas att den uppenbarades i samband med Paulus omvändelse, när han var blind och inte kunde klara sig själv, utan de fick leda honom, och när Jesus hade talat till honom när han fortfarande var en förföljare. Men vi förstår att det gick några dagar där Paulus var i bön. Kan hända att det var då som den här hemligheten uppenbarades för Paulus, va? Han hänvisar också till föregående verserna här i det föregående kapitlet, där han talar om hur skiljemuren mellan judar och hedningar har rivit. Det kan ni ta del av på egen hand, kapitel 2 i Efesierbrevet. Oerhört intressant, va? Men han menar sig alltså ha fått insikt i hemligheten med Kristus. Och om ni läser det jag tidigare har skrivit, säger han, alltså då bland annat då i det föregående kapitlet, då förstår ni det, att jag har fått insikt i det här, säger Paulus, va? Och han antyder också att människor i tidigare släktled har funderat över det här, va? Detta då som nu har uppenbarat, att människor tidigare har funderat över det. Petrus i sitt första Petrusbrevet i första kapitlet, så antyder Petrus detsamma, va? Att vi kan läsa det förresten. Första Petrus. Första Petrus 1:10. För det vet vi att de skriftlärda på Jesu tid, men även tidigare då, hur de forskade skrifterna, och de tyckte sig se att de gamla skrifterna, alltså Moseböckerna och profeterna och salmen, att de talade om någonting som skulle komma så småningom, en kommande frälsning, en kommande räddning, en kommande messias. 10:e versen. Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsade det lidande Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i helig ande sänd från himlen kommit till er med evangelium. Alltså som har kommit då, menar Petrus, som har kommit och förkunnat den här hemligheten som Paulus då talar om och som vi är inne och tittar på här i Efesierbrevet, va? Han låter oss förstå också, Paulus, att han är inte den enda som har fått den här hemligheten uppenbarad för sig, utan han säger också den delas också av Guds heliga apostlar och profeter. Och det vet vi att de som var Jesu lärjungar och som stod i spetsen också för den första kristna församlingen i Jerusalem, de hade också fått klart för sig vad den här hemligheten, vad den innehöll, va? Och fått den avslöjad för sig. Är ni med mig så långt? Ja. Paulus säger någonting om sitt uppdrag i det här kapitlet också, kapitel 3 i Efesierbrevet, i vers 8. Jag, säger han, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Bara Jesus, sjöng du förut, va? Bara Jesus. Och så är det. Det finns i Jesus en outgrundlig rikedom. Och den pekar Paulus på här, att han har fått nåden då, trots vad han har varit, trots vad han tidigare gjort sig skyldig till, men att han har fått den här stora nåden att komma med budskapet till hedningarna, det är ju vi det, om den outgrundliga rikedom som finns i Jesus Kristus. Om vi går till vers 6 då i samma kapitel, Efesierbrevet 3:6: Tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi. Va? Det är vi som Paulus talar om här. I det tidigare kapitlet här, Efesierbrevet 2, så talar han ju om, och han talar ju då till de som är hedna kristna, och då säger han så här, kapitel 2:12, då påminner om hur det var förut. Kom ihåg hur det var på den tiden, att ni var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men som Paulus säger, att nu har han fått komma med budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Tänk vilket skifte, ett sånt steg att gå från på något sätt från mörker och till ljus. Sen avslutar Paulus det här resonerande eller reflekterandet genom att säga någonting om Guds tanke med församlingen. Och det har fascinerat mig oerhört. Jag upptäckte det för många år sedan. Jag har stavat på det många gånger. Och det finns också i det här tredje kapitlet i Efesierbrevet. Från vers 10 så säger Paulus så här då: Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan, alltså genom församlingen då, få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår Herre. Detta är någonting som Gud har tänkt ska ske genom sin församling. Att Gud och hans vishet i hela dess mångfald ska uppenbaras för härskarna och makterna i himlarymderna. Det ska ske genom församlingen. Det är fantastiskt vad Gud har tänkt om sin församling. Vad församlingen ska betyda i tiden. Vad församlingen ska betyda i världen. Jag hoppar ibland när jag förbereder mig. Jag hoppar ibland mellan lite olika översättningar. Jag tycker det är intressant. Du som läser 1917 års översättning och läser de här vers 10 och 11 här, då står det så här: Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu i och genom församlingen skulle bli kunnig för förstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Sådan hade hans beslut varit från tidsåldernas begynnelse, det som han utförde i Kristus Jesus vår Herre. Och vad var det för någonting som jag hade tänkt att jag skulle försöka säga nu med just detta, va? Ja, en del i den här hemligheten, det var ju detta evangelium och frälsning till hedningarna. Det fanns i den här hemligheten som uppenbarades för Paulus. om vi läser vidare då om den här numera uppenbarade hemligheten, då stöter vi på begreppet hans heliga. Och det kommer i de verser som vi ska läsa så småningom. Men innan vi läser dem så funderar vi på vilka är det? Vilka är det som Paulus menar när han talar om de heliga? Och överhuvudtaget i Nya Testamentet, vilka är de heliga? Om vi tittar i inledningen till första Korinthierbrevet så får vi en ganska bra beskrivning. För det, vi kan läsa det förresten. Första Korinthierbrevet alldeles i början där. Då skriver ju då Paulus till Guds församling i Korint. Och så säger han så här: till de som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Detta är de heliga som Bibeln talar om. De som har helgats genom Jesus Kristus, kallats vara heliga och som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Hebreerbrevet talar om de heliga som de som har fått kallelsen till himlen. Det är ju så. Att ha fått kallelsen till himlen. Det tror jag att vi som är här idag, vi har förstått vad det är för någonting. Att ha fått kallelsen till himlen. Att ha hörsammat att det finns en himmelsk kallelse till varje människa. Och att det är en kallelse som det går att säga ja till. Och då, i och med att man säger ja, då menar Nya Testamentet, då tillhör man de heliga, de som på något sätt har avskilts av Gud, inte för att de är så bra utan för att de har sagt ja. Detta är en stor förmån, kära vänner, att tillhöra den skara som har uppfattat kallelsen från himlen, som har sagt ja. Och som då tillhör dem som Nya Testamentet benämner de heliga. Nu ska vi titta i det var där vi var ute efter, ja, att se vilka som var de heliga. Vi ska läsa Kolosserbrevet lite. Kolosserbrevet. 1:26 och 27. Detta är den hemlighet som har varit fördold i alla tider och släktled, men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet. Kristus finns hos er. Hoppet om härligheten. Kristus finns hos er. I en annan översättning står det Kristus i er. Och i sån gudomlig närvaro så finns alltså också hoppet om en delaktighet i en kommande härlighet som väntar de heliga. Och detta var alltså också en del då i avslöjandet av den här hemligheten, en del av den här hemligheten som Paulus talar om, nämligen det här att Jesus är närvarande bland de heliga. Jesus finns hos er, säger Paulus. Hoppet om härligheten. Jesus är närvarande bland de heliga. Jesus betraktar inte sin församling på avstånd. Jesus är närvarande. Detta var en del i det beslut som Gud fattade redan från början. Och som då var en hemlighet. ett beslut som Gud fattade före all tid, i själva begynnelsen, så fattade Gud ett sådant beslut. Ett beslut som rörde Kristus, Jesus Kristus, att så småningom så skulle Gud uppenbara någonting som kallades för hans församling. Och i den församlingen skulle Jesus vara närvarande. Detta är en del i den här hemligheten. Och Jesus är, om det är så att vi har sagt ja till honom, då vet vi det, att Jesus är också här idag. Jesus är inte här som en vacker filosofisk tanke. Det är inte så. Och det är inte så att han möjligtvis skulle kunna vara i våran förställningsvärld närvarande, utan han är närvarande. Kristus finns hos er, säger Paulus. Kristus finns i er. Och med det, att han finns där, så finns också hoppet om härligheten, hoppet om något annat också. Är ni trötta på mig? Jag har bara lite kvar. Efeserbrevet, ett första kapitlet. Nionde versen. Efeserbrevet 1:9, 9:10 ska vi läsa. Och han, alltså Gud har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. Och här talas om också fortfarande om ett gudomligt beslut som Gud fattade redan från början då, före alltids början då. Det står också då att det finns, man kan också översätta det att eller det finns också i någon översättning att det var ett beslut som han fattade i Kristus och då som skulle genomföras när tiden var inne. Och det här kan vara, tror jag, att det är själva kärnan i den här hemligheten som Paulus talar om. Det är inte bara Paulus som nämner den här hemligheten och kallar det för hemlighet som en gång då skulle uppenbaras, utan den dyker upp på flera ställen i Nya Testamentet. Men att detta kan vara det allra innersta, att allting en gång ska komma att sammanfattas i Kristus. Inte allt som du och jag förmår att överblicka, eller allting som du och jag förmår att föreställa oss, utan allt i himlen och på jorden då. Och jag tror att det är så, Guds hemlighet, den som idag är uppenbarad, den som Paulus talar om, själva hemligheten är Jesus Kristus. Han är själva den hemlighet som då från början fanns hos Gud och som uppenbarades så småningom då, som uppenbarades i Jesu liv, Jesu verksamhet, Jesu undervisning, Jesu död, Jesu uppståndelse. Kolosserbrevet säger om Jesus att han är begynnelsen. Han är först född från de döda till att överallt vara den främste. Detta är kärnan i den hemlighet som uppenbarades när tiden var inne och som då har fört med sig för vår skull bland annat då frälsning för hedningarna. Jesu närvaro i sin församling. Och detta då, Gud har yppat sin viljas hemlighet för oss, va? Nämligen Jesus Kristus. Du och jag, Om det är så att vi har sagt ja till kallelsen från himlen. Vi har också sagt ja till att låta Jesus Kristus vara den främste, va? Som vi läste här, va? Vi har också sagt ja då till att betrakta Jesus som den främste, att bekänna honom som den främste. Kristus finns hos oss. Hoppet om härligheten. Detta var alltså vad Bibeln lär. Detta kommer, tror jag, att fascinera mig tills jag drar min sista suck. Detta att Gud för alltid början fattade ett sånt märkligt och gåtfullt beslut och som han behöll för sig själv som en hemlighet till dess att tiden var inne. Och då i Jesus så småningom. Det var faktiskt så att under Jesu liv och verksamhet så var det fortfarande så att det var en hemlighet. Men i och med att Jesus hade dött, att han hade vunnit försoning, sen uppenbarades den här hemligheten. Frälsning för hedningarna. Jesu närvaro till en församling. Jesus som Guds hemlighet. En uppenbarad hemlighet idag. Ja. Det kan vara något att tacka Gud för det här. Att det är så här. Och tacka Gud för det han har anförtrott oss sin församling. Det han har tänkt om sin församling. Det han har tänkt att han vill göra genom sin församling. Och det alldeles särskilda budskap som han har anförtrott sin församling. Nämligen budskapet om Jesus, talet om Jesus. Och vem Jesus är. Vad han har sagt. Vad han har gjort. Vad han vill. Vad han kan. Vad han menar med oss. Vi tackar dig Jesus för att du vet om oss. Vi tackar dig för att du ser oss. Att du hör oss. Jesus, vi tackar dig för allt vad du har sagt. Vi tackar dig för alla dina rådslut, Herre. Vi tackar dig för din tanke om församlingen. Vi tackar dig för din tanke om församlingen i Jönåker, Herre. Vi tackar dig, Herre Jesus, för de välsignelser som du har tänkt, Herre. För oss här. Jesus, Jesus. Vi tackar dig för att vi får tillhöra dig. Vi tackar dig för en uppenbarad frälsning. Vi tackar dig för att vi får smaka den, Herre. Vi tackar dig för att uppleva något av den, Herre. Vi tackar dig för en livsförvandlande frälsning, Herre. Vi tackar dig för det nya livet tillsammans med dig, Herre. Jesus, Jesus. Och vi tackar dig för detta förunderliga, att något som var fördolt idag är uppenbarat, Herre. Jesus, Jesus. Så att du har fört fram liv och oförgänglighet i ljuset, Herre. Jesus, Jesus. Vi tackar dig. Herre, välsigna oss var och en, vi som är samlade här idag, Herre. Se till oss var och en, Herre. Du vet ensam, Herre Jesus, vad vi var och en betyder och vad vi behöver, Herre. Och Herre, mätta vår inre människa, Herre. Jesus, Jesus, mätta vår inre människa med din egen närvaro, Herre. Och så tackar vi dig för ditt eget ord, Herre. Vi tackar dig för att få äga ordet ibland oss, Herre. Vi tackar dig för att vi får tillhöra dig, Jesus, Jesus. Amen.